Allt om historia presenterar Egyptiernas hemligheter, inläst av Pascal Crépeau-Vibe. Egyptiernas hemligheter. Guden för kaos och oreda, Seth, slet av avundsjuka liket av sin bror Osiris i 14 bitar och spred ut dem över hela Egypten. Gudinnan Isis samlade ihop bitarna, balsamerade liket och rullade in det i linne. Enligt egyptisk mytologi skapade hon därmed världens första mumie. Seden med att balsamera de döda så att kroppen bevarades för nästa liv var utbredd i det gamla Egypten, och mumierna av både människor och djur har i alla tider fascinerat eftervärlden. I perioder har pulveriserad mumie till och med använts som medicin mot alla upptänkliga åkommor. De fattiga egyptiernas mumier begravdes i ökensanden, medan faraonernas mumier lades i praktfulla sarkofager långt inne i gigantiska pyramider. Trots att de gamla egyptierna lämnade efter sig mängder av texter skrivna med hieroglyfer, är det en gåta hur de odödliga monumenten byggdes. Säkert är dock att de uppfördes av en civilisation som var stark nog att blomstra i mer än 3000 år. 1. Nilen gav dem allt. Den egyptiska civilisationen skulle aldrig ha uppstått utan Nilen, som än idag löper som en oumbärlig livsnerv genom den karga nordostafrikanska öknen. Flodens vatten översvämmade varje år Nildalens åkrar och lämnade efter sig slam, som var så näringsrikt att svält så gott som aldrig var aktuellt för egyptierna. Från Nilen fick de mat, logi och med tiden en identitet som nation. Varje år i juni blåser monsunen över det etiopiska höglandet. Tjock av fukt från Indiska oceanen pressar vinden sig mot bergen, som på vissa håll sträcker sig mer än 4550 meter mot himlen. Vid mötet med bergen skickar monsunen kaskader av regn över de omgivande flacka, gröna slätterna och ned i Tanansjön, en enorm sjö i nordvästra delen av landet. Från sjön rinner vattnet ut i Blå Nilen och vidare norrut. Där den sudanesiska huvudstaden Khartoum idag ligger rinner floden ihop med Vita Nilen. Därifrån fortsatte vattenmassorna förr i tiden, innan Assuan-dammen tyglade flodens väldiga kraft, allt mer svällande och brusande genom Nubien och Egypten. Där svämmade vattnet över breddarna och översvämmade de omgivande åkrarna, innan det till slut rann ut i Medelhavet långt norrut. Slam gav liv. När floden ett par månader senare drog sig tillbaka igen lämnade den efter sig inte enbart en ansenlig mängd strandade, men levande och ytterst delikata matfiskar, utan även ett tjockt lager slam. Detta slam, mättat med mineraler och salter, gjorde jorden längs Nilen till en av världens bördigaste. Det var en idealisk plats för ett av världshistoriens mest imponerande tusenårsriken att växa fram. För det gamla Egyptens invånare var översvämningen årets höjdpunkt, och Nilen reagerade varje år med förbluffande förutsägbarhet. Alla visste när vattnet skulle nå fram till just deras område. När datumet närmade sig började vattennivån mitt i augusti stiga vid vattenfallen eller katarakterna i sydligaste Egypten. 4 till 6 veckor senare vällde vattenmassorna med ohejdbar kraft ut över Nildeltat, där åkrarna dränktes av det livgivande vattnet. När vattennivån i floden var som högst kunde vattnet täcka hela flodslätten till upp till 1,5 meters djup innan det drog sig tillbaka i början av oktober. I slutet av november var Nilens stränder på nytt så torra att bönderna under den milda vintern kunde börja så vete och andra grödor för att följande år skörda omkring april. När skörden var över lämnade bönderna åkrarna bara och nakna så att den stekande solen kunde bränna bort skadedjur och sjukdomar ur jorden. Regelbundenheten gjorde att Nildalens invånare, till skillnad från folk på andra håll i regionen som var beroende av mer oberäkneliga floder som Eufrat och Tigris, sällan upplevde hungersnöd orsakad av försparsamma eller för kraftiga översvämningar. När Nilen någon enstaka gång svek var det å andra sidan allvarligt.